Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, god morgon, god morgon. Jag heter Sven-Erik Lundberg och jag sitter här i studion. Och jag har Hasse Pålsson i kontrollrummet. Jag ska vara med här ett par timmar på morgon. Och vi har ett späckat program får vi säga. Vi kommer att ha lite musik. Ingrid Karlsson kommer att tala om veckans namnsdagar. Och så har Gunne Jonsson gjort en intervju med Konsument Gävleborgs Anna Mäler. Och själv ska jag prata artificiell intelligens med professor Niklas Björsell från Högskolan i Gävle. Vi ska titta lite grann på vad som händer ute i Forsbacka med den omdaning av industrin som gör där. Och sen, ja, vi ska naturligtvis ha blues som vanligt. Jag ska prata lite grann om Rita Engedal, en norsk flicka. Ja, och i någon mån om Jesse May Hempel. Dagens panel består av Björn Widegren, Voko Vera Boman och Karl Axel Blad. Och de kommer Mats Åmvall att ta hand om med fast hand. Och så kommer Timo att berätta vad som händer resten av veckan. Så det är väl så det kommer att se ut. Och nu ska vi spela lite fin musik. Det blir Grieg och det blir Ellington och det blir Morning Mood. Det var alltså morgonstämning av Edvard Grieg då, eller Morning Mood som det då heter i Duke Ellingtons version. Och den här var ju väldigt kontroversiell i vårt västra grannland. Men jag tycker det är en väldigt fin version av den och jag tycker han har all heder av det. Och om allting har fungerat som det ska nu så har vi Ingrid med på telefon.
Tänk att det fungerar.
Ja, men vad härligt. Ja. Mm. Varje vecka gör det.
Ja.
Mm. Och du ska berätta om veckans namnsdagar.
Ja, och då kan jag tala om att idag den 9 maj då är det faktiskt två stycken som är lite ovanliga namn tycker jag. Det är Reidar och Reidun. Och Reidar, det är ju ett gammalt norskt namn som började användas i Sverige igen i slutet av 1800-talet. Och betydelsen är lite oklar, men troligen är det den hemmets försvarare. Oavsett vad namnet betyder så har inte våra nya föräldrar lockats av att använda det här namnet till sina söner. Det finns ungefär 1600 i Sverige som heter Reidar. Han har fått namnsdagen flyttad två gånger också men och får nu från och med 2001 vänta till 9 maj med namnsdagstårtan och då tillsammans med Reidun. Och det finns bara en enda flicka som fick Reidun som tilltalsnamn under 90-talet. Så är Reidun ett av mycket få namn som fått plats i den nya namnlängden i almanackan från och med 2001. Orsaken är att namnet är en kvinnlig variant av Reidar. Och det finns ungefär 500 personer i Sverige som heter Reidun. Och idag, den 9 maj, då är det internationella flyttfågeldagen har jag läst. Om vi fortsätter i veckan sen så är det 10 maj Esbjörn och Styrbjörn. Och 11 maj Märta och Märit och då är det chokladbollens dag. 12 maj Charlotte och Lotta och lördag den 13 maj Linnea och Linn. 14 maj Halvard och Halvar och då är det teckenspråkets dag. Och 15 maj Sofia och Sonja och då är det kardemummabullens dag. Så nu har vi två dagar att festa på här. Chokladbullens dag den 11 och kardemummabullens dag den 15.
Vad det där du hade att berätta idag?
Det hade jag att berätta idag, ja.
Ja, men vad trevligt att hade. Du, jag får tacka dig
för
att det är alltid spännande att höra det här. Ja. Och det är så trevligt att höra din röst när du berättar det här. Tack så
mycket.
Och hej då. Och när vi nu har lämnat Ingrid Karlsson så att hoppas jag ska lyssna på vårt program i fortsättningen. Ska vi själva lyssna på Ruby Turner i en gammal Motown-klassiker, Baby, I Need Your Loving. Baby, I need your loving, I need your loving. Got to have it. Ja, det där var ju som de minnesgoda vet en gammal Four Tops-hit från Motown från 60-talet. Och det här är ju en betydligt modernare variant. Och den som lyssnade lite grann hörde ju en kör i bakgrunden där. Och det var faktiskt The Four Tops själva som var med och hjälpte Ruby Turner att framföra den här. Så jag tycker det är ett ganska trevligt samarbete. Den här har ju förresten gjorts av flera artister, va? Och jag minns att min kollega Mats Åmvall spelade den med Supremes för inte så länge sedan. Och den är ganska bra den också. Men som sagt, jag tycker det här är en väldigt fin variant av den. Och Ruby Turner har ju gjort ett helt album då med gamla Motown hits där originalartisterna är med som bakgrundssångare, precis som The Four Tops var här. Så det händer en del i branschen. Men nu ska vi lyssna på våra sponsorer som ska ge lite information eller vad det nu är.
Reklam.
Nej men hej du, om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, vart ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller gå in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Möt våren på Gävle teater med dramaklassiker som Kameliadamen och Djurfarmen. Men även absurd komedi signerad Kristina Lund och Staffan Westerberg. Missa inte heller vår stora medlemsstad om vi firar 90 år. Gratis för alla medlemmar. Välkommen till Gävle teater. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap. Till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22 eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Tycker du om att cykla med ellådcykel? Har du C-körkort eller två starka armar och lite tid över? Bli då frivillig i Röda Korsets transportgrupp. Transportgruppen hjälper Röda Korsets second hand-verksamhet med att hämta textilier och andra gåvor samt med transport av obrukbara textilier med mera till återvinning som en del av Röda Korsets hållbara arbete. Besök Röda Korsets butik i centrum på Norra Kungsgatan 21 eller ring 070 676 9006 för mer information.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Välkommen Anna Mäler.
Tack,
vad har
tackar.
Du för viktig fråga på agendan idag då?
Ja, jag tänker så här, nu är det ju sommar och sol.
Många vill ju börja renovera då och det kommer ledigheter. Och man har lite tid och så ser man kanske att lägenheten eller huset är lite skador och så vill man börja renovera. Så att jag tänker prata om hantverkstjänster idag, för att det är ett av de tre största konsumentproblemen för oss i Konsument Gästrikland, men också hela Sverige.
Har ni börjat märka av det redan? Alltså?
Jajamensan, det renoveras ju väldigt mycket. Så att det här är väldigt viktig information och jag är så glad att få vara här och berätta om det. För det är ju så här, det man klagar mest på, det är ju att det inte blir klart i tid. Sen klagar man ju mycket på att det inte blir som man har förväntat sig, som konsumenten har förväntat sig. Och sen klagar man på att priset blev ju mycket, mycket högre än vad man hade förväntat sig. Det är liksom de tre största problemfrågorna. Så att det är mycket problem. Och då vill jag ju prata om vad ska man göra för att inte hamna här. Och då ställs det lite krav på mig som konsument. Jag ska ju liksom inte bara ta första bästa hantverkare. Jag måste kontrollera det här och det tycker jag är väldigt viktigt. För det är ju så här, vi har ju en lag som heter konsumenttjänstlagen som reglerar när du som privatperson lejer en hantverkare. Och den lagen säger ju att de ska vara fackmannamässiga, de ska göra ett bra jobb och de ska ha omsorg om dig som kund. Sen kan ju du som privatperson då kolla upp företaget och det tycker jag man ska göra. För först så lägger man ju ut offerter och frågar om vad kostar det. Det bör man ta in vid större renoveringar.
Alltså du som privatperson?
Ja, man tar kontakt med kanske tre företag och frågar och talar om vad man vill ha. Och så vill man ha ett pris och vad det ska kosta. Så det är väldigt viktigt. Och sen då när man har tagit in offerter så väljer man en då som man gillar. Då ska man ju kontrollera det företaget. Och det gör man ju genom att dels kan man ringa Kronofogden. Har de några betalningssvårigheter, betalningsproblem. Man kan ringa Skatteverket. För det är viktigt att kolla att de har F-skattsedel. Och det här det är väldigt lätt att göra det här. Man kan också gå ut digitalt och få reda på det här naturligtvis. Är de försäkrade det här företaget? Så ifall det händer en olycka hemma hos mig, ramlar ner från taket, kan de få hantverkare göra till exempel. Har de rätt behörighet? Har de elbehörighet? Så att, för det måste man ju ha så man inte får en person som inte kan någonting om el. Så att det är väldigt viktigt att man kontrollerar företaget. När man har antagit offerten så skriver man ett avtal. Och då har vi ju såna här avtal på Konsumentverket. Vi har ju formulär, hantverksformulär.
Ja,
och de går naturligtvis att hämta på nätet också. Och i pappersform hos oss på Konsument Gästrikland, nere på Stadsbiblioteket. Men det finns också digitalt. Och det vi säger när det gäller priset som konsumentvägledare så avråder vi från löpande räkning. För då har du liksom ingen koll vad kommer det kosta. För då betyder det att du betalar per timme. Så att om du inte själv är väldigt kunnig hantverkare och vet hur många timmar det tar. Men majoriteten är ju inte det. Utan då rekommenderar vi konsumentvägledare att man tar ett fast pris eller ett takpris på jobbet.
Och hur ska man veta det?
Det finns så mycket att läsa på Konsumentverket om det här. Allt det här som jag pratar om finns mycket text på att läsa på Konsumentverkets hemsida. Eller så går man in till oss och hämtar broschyren att anlita hantverkare. Där står det här också betydligt mer än vad jag nu bara säger. För nu säger jag bara det allra viktigaste. Sen är det viktigt att veta om det är ett cirka-pris. Till exempel man skriver i avtalet cirka att det ska kosta cirka 100 000. Det här jobbet. När det sen är klart då får max läggas på 15%, det så kallade 15%-regeln. Mer får det inte kosta, va? Medan står det ett fast pris att det ska kosta 98 359 kronor, det är ett fast pris, då får det inte kosta mer. Det är väldigt bra att veta att är det ett ungefärligt pris eller cirka pris som står, vilket ofta gör när det gäller sådana här saker, för det är svårt att bedöma priset, då är det max 15% de får lägga på.
Vad händer om det blir dyrare då?
Ja, då måste man bestrida det och hänvisa till det skriftliga avtalet där det står. Och det är ganska vanligt att vi får hjälpa folk att tala om, då skriver du så här och så här. Och det viktiga är ju att man får ett skriftligt avtal. Alltså de flesta har ju bara muntliga avtal och då är det så svårt att bevisa vad sades, vad skulle det kosta, när skulle det vara klart. Då står det ju ord mot ord. Så därför ska man ju ha ett skriftligt avtal som man signerar. Det är jätteviktigt. För det, då är man mycket tryggare i en eventuellt juridisk tvist längre fram också. Och så säger vi så här att betala inte i förskott. Det finns ju hantverkare som vill att man ska betala i förskott. Och det är väldigt riskfyllt. Vi har ju väldigt många hantverkare som kontaktar ute på landsbygden och så säger de, oj, du har jättedåligt tak. Jaha, har jag dåligt tak? Och så går de upp och tittar och säger, oh, det är jättedåligt här och där. Och så, det här kostar si och så, det kostar 169 000. Och så skriver man under, och många betalar det här i förväg innan de ens har satt upp byggställningar och fixat taket. Alltså. Och det här är väldigt allvarligt. För ibland blir inte jobbet gjort, ibland försvinner de och så kanske de gör ett dåligt jobb att du måste reklamera efter ett år då det regnar in och hur ska du få tag på de här? Så att betala inte i förskott, alltså det avråder vi bestämdaste från.
Ja, det låter ju som bedrägeri faktiskt.
Det kan ju vara svårt att bevisa. Lagen säger ju att det ska vara fackmannamässigt gjort och vi har ju mycket reklamationer på tak att det börjar regna in vid skorstenarna och mellan plåtarna och det har hänt någonting där som, ja. Och det jag också säger när man har stora renoveringar för stora summor att är man det minsta osäker på är det här bra gjort va, då kan man lägga in en besiktningsman innan man betalar så man får ett dokument på att det är fackmannamässigt gjort. Och är det inte det va, då får du ett protokoll från en besiktningsman där det står vilka fel det är och då ska du ju använda dig av det och säga att jag betalar inte för de här felen har vi hittat nu. Nu får ni åtgärda de här felen kostnadsfritt för mig. Sen betalar jag. Så funkar det. Sen kan det finnas avtal att man delbetalar en viss summa. Och självklart säger jag då, har de gjort ett bra jobb och du är nöjd, då ska du ju betala för det du ska betala för. Men du ska aldrig betala för delar som inte är okej.
Eller som inte är gjort.
Ja, absolut, de som inte är gjort. Mm. Sen är det då också viktigt att man pratar med hantverkarna om vilken bild man har av renoveringen. Nu pratar jag då, taket är inte så. Men när man är inne i huset till exempel, hur vill man att vardagsrummet ska se ut? Liksom, hur vill man att badrummet ska se ut? För hantverkaren gör ju oftast det billigaste och enklaste. Medan du kanske ser någon helt annan bild framför dig. Och då måste man prata om det. Till exempel det här i fogarna i kaklet, ska det vara ljus eller mörk fog? Det har vi fått in klagomål. Och jag har tänkt, precis vad jag tänkte, jag hade inte ens en tanke på att man kunde ha olika färg på fogmassan. Men det har jag ju lärt mig att man kan ha det. Ska listerna i vardagsrummet ingå det i jobbet att de ska målas? För då måste, så att det är viktigt när man skriver avtalet att man noga skriver upp allt det här, vad uppdraget ska innehålla, så att det inte bara står... är väldigt enkelt, för då kan man ju se olika på det. Men är viktiga detaljer, då ska man skriva in det i avtalet som man har bevis på. Ja, men här står det att listerna ska målas och titta, ni har inte målat listerna. Alltså måste ni måla listerna innan jag betalar.
Okej.
Okay. Eller till exempel där vi också har det är modeller på eluttag. Det finns ju många olika modeller på eluttag. Och hantverkaren tar ju det billigaste, men du kanske vill ha ett lite exklusivare eluttag. Och hur ska hantverkaren veta det om inte du har talat om det?
Okej.
Så att, sånt här ska man alltså prata om innan man går igång, så att säga.
Innan man gör ett kostnadsförslag.
Ja, och då, ja precis. Då grundar ju då företaget en kostnadsberäkning på det här och sen skriver man ju avtal. Så det här är en process. Problemet är ju att man tar dit en hantverkare. Ja, det här ser bra ut. Jag har kostat sig och så. Okej, då tar man i hand va. Och så blir det inte som man har förväntat sig. Och så ringer man mig då på konsumentvägledningen. Då ställer jag, har du skriftligt? Har du tag och offert? Och allt det här. Nej, det här kan ju bli svårt. Och då kan det bli, ja men då får du gå till tingsrätten va? För där kan man ju då tvista i tingsrätten då. För då kan man ju göra det här med ord mot ord. Medan har man allting skriftligt så kan man ju gå till exempel allmänna reklamationsnämnden som är kostnadsfritt på grund av allting bygger på skriftliga avtal. Så det finns lite olika ställen att tvista på då, så att säga, längre fram. Det är stora problem. Man som konsument mår ganska dåligt av det här. När det tar mycket kraft, mycket energi. Och då är ju vi konsumentvägledare till för att tala om så här gör du. Gör det här först och pröva det fram. Liksom. Så får man ju se vad resultatet blir.
Det är ju mycket pengar också.
Precis.
Är det bättre att gå till reklamationsnämnden till exempel? Det kostar ju inte...
Det kostar ju ingenting. Men då bygger det ju på att du har ett avtal. Och att du då själv först... Man måste ju först skriva till motparten och begära rättelse. Man kan ju inte gå till allmänna reklamationsdirekt. Men det informerar vi ju om hur man går. Och sen kan det ju bli så här att det kanske står i avtalet att det ska vara klart sista maj. Och så kanske hantverkaren säger nej, det går inte. Han kanske väljer ett annat uppdrag. Ja, men du ska vara klar i sista maj. Och så struntar man i det, va? Då kanske du drabbas av kostnader. Köket fungerar inte. Du måste gå på restaurang. Det här med förseningar är väldigt viktigt att man också tar upp det. Och där kan man också skriva in i avtalet vites. Och om inte man är klar i tid, va, så kostar det ett vitesbelopp. De stora företagarna har ju alltid det mellan sig, att man får betala ett vite om inte jobbet blir klart i tid. Och det kan ju även vi konsumenter börja skriva in, att är det inte klart så kommer det kosta dig.
Men står det i den där broschyren?
Jajamensan, uh-huh. Allt det här står.
Och det är mycket att tänka
det
på.
Det är jättemycket. Så allt finns i broschyren, som finns i vanlig broschyrform. Eller så finns det här på nätet att läsa också. Allt finns utlagt alltså. Så man behöver inte memorera allt det jag säger här.
Nej.
Men det är viktigt att man tänker till. Det är det som jag tycker är viktigt alltså. För det kan ju också bli att blir det en byggförsening, så kanske jag måste ta ledigt från jobbet för att träffa hantverkaren för att det ska fixas. Och då får jag ett löneavdrag och då kan jag ställa det kravet till hantverkaren. Därför du har gjort så att du är försenad enligt avtal. Jag var tvungen att ta ledigt från jobbet och fick ett löneavdrag. Då måste hantverkaren betala mitt löneavdrag. För vi har en fantastisk lagstiftning, det får man inte glömma. Och sen spara de här, spara alla kvitton, alla utlägg, alla avtal, spara det så att du kan ta fram det om det blir tvist. Kanske till och med printar ut det, för det är ganska omständigt ibland när man kommer till mig så sitter man och scrollar på en telefon och allting står i den här lilla telefonen som varken personen eller jag knappt kan läsa, va? Så ibland kan det finnas fördelar att dra ut i större format för att läsa det. Det är många frågor. Det är att man har fått en faktura då. Till exempel har köpt virke eller någonting sånt. Du har köpt någonting till bygget. Och så får du en faktura och så står det att du ska betala inom 10 dagar. Och då ringer man till oss och säger, men visst har jag väl 30 dagar på mig att betala? Det är väldigt vanligt att man tror det. Och då förklarar jag att man ska betala vid anmodan. Om man inte har avtalat om det innan man köpte varorna. För man kan ju, när du köper virket, då kan man ju göra upp att okej, jag får 30 dagar på mig att betala. Ja, säger företaget då, eller nej. Och har man alltså inte avtalat om hur lång betalningsfrist man har, så ska man betala vid anmodan. Och det man tänker på och blandar ihop, och det handlar om när kan motparten ta dröjsmålsränta. Och då är det så här att motparten, sen de har anmodat dig och betalat, kanske på 10 dagar, och så betalar du inte. Då får du gå 30 dagar från anmodan innan de får börja med dröjsmålsränta med din betalning. Det är där folk tror att man alltid har rätt till 30 dagars betalningsfrist. Och det har med dröjsmålsräntan att göra.
Ja, men det står ju om man har 10 dagar eller 15.
Ja, ja. Men många vill ju ha längre. Och då säger jag, vad har du avtalat om? Nej, jag har inte gjort det. Ja, men då säger jag, då ska du betala vid anmodan. Och gör du inte det, så har motparten rätt att ta dröjsmålsränta efter 30 dagar. Och då beror det ju på vilken dröjsmålsränta du har. Har du liksom enligt räntelagen då, eller har ni avtalat om en dröjsmålsränta enligt avtal som är betydligt högre? Enligt räntelagen så blir ju dröjsmålsräntan idag 10,5%. Medan det kan finnas ett annat avtal att dröjsmålsräntan är 20%.
Oj.
Och då måste man titta på det.
Ja, Anna, det där var ännu mer att ta till sig.
Ja, det var ett tungt avsnitt idag.
Ja,
men det är viktigt, det handlar ju om så mycket pengar.
Precis, men tack Anna.
Tack att jag fick komma.
Här står en manik som ser rätt konstigt ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se. Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är.
Jo, alltså strömmen kommer in genom hålet där och går sen vidare till verket fram till motorn här. De får driva den här cykelpumpens pistong som sen blåser på propeller. Jakten startar på ett kick. Det är en makalös manikron.
Jaha, jaha, jag tror jag fattar. Men vad gör den här maskinen?
Jo, propellen driver runt ett litet aggregat som pumpar vatten genom tratten till ett termostat som i sin tur leder vattnet till ett skovelhjul som sitter fast i en mast i vårat cykelskjul. Det går hit och det går dit och det går runt en liten bit och det startar på ett kick, det är makalös manikan.
Jaha, tack, tack. Men vad är det för en maskin? Vad har man det till med det här?
Utan masken är det en pedal som trampar runt en gammal cykel utan märke national. Och då så får man ström från cykelgeneratorn där. Det blir en 10-12 ampere så där ungefär. Det går hit och det går dit och det går en liten bil. Och den startar på ett kick, det är en makalös manicke.
Ja, tack, tack snälla professor. Men jag vill veta vad det är för en apparat. Professor, jo, det var vi ville veta vad det är.
Jo, alltså strömmen som man får från generatorn då, det är just precis så mycket att manicken börjar gå. För så strömmen går tillbaks igen till början hela tiden. Och så går den av sig själv till en evighetsmaskin. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit. Och den svärtar på ett kick, det är makalös manicken.
Jo, jo, det förstår jag, men vad är det för en apparat?
Det är en evighetsmaskin.
Jaha, en
Ja, artificiell intelligens är någonting man talar om, AI, väldigt mycket. Och det snackas om fusk vid universiteten och att det är en fara för demokratin och för arbetstillfällena. Jag tänkte att jag ska reda ut den här begreppen, så jag har tagit hit professor Niklas Björsell vid Högskolan i Gävle. Välkommen!
Tack så mycket!
Mm. Som professor i automation så driver du ju då ett par projekt då om att använda AI för förbättrat underhåll inom industrin.
Mm.
Kan du kort tala om vad AI egentligen är och vad man kan göra med det?
AI är ju egentligen att man lär upp en dator då, som lär upp sig beroende på vilken typ av information som finns tillgängligt. Och det som nu har varit på tapeten här, det är den här som heter ChatGPT. Där man då kan ställa frågor till den och den utifrån stora datamängder som finns på nätet har hittat samband som gör att den kan då svara på de frågor man ställer. Så den egentligen tittar efter de stora datamängderna, letar efter om det finns samband mellan olika fenomen då. Och ska vi beskriva det lite grann hur det här kanske har vuxit fram, så tar vi ett exempel då från en vanlig ordbehandlare som jag hade från början. Så fick vi stavningskontrollen. Ja, det var ju att den då hittade information i en ordlista egentligen från början och kunde jämföra. Sen har den där byggts vidare sen, att vi kan också se att är det naturlig ordföljd, kommer det här vanliga ordet vanligtvis efteråt och så vidare. Och då har vi den statistik då som vi har kunnat byggt upp på det här. Och det är också så då som AI nu fungerar, att man hittar de här sambanden.
Alltså det är alltså ett sätt att hitta mönster i saker och ting.
Ja.
Och det betyder att alltså, vi har ju AI omkring oss på många sätt idag. Va? Telefon, paddor, datorer. Va?
Ja.
Mm. Men om vi då mer går på djupet, vad är det ni gör i din forskargrupp?
Ja, men som du säger, då, det finns ju väldigt mycket av AI i olika sammanhang. Och där det finns då stora datamängder att leta information ifrån. Och det vi gör, det är att vi då jobbar mot industrin och vi jobbar mot det som kallas för underhållsbitarna. Och jag brukar också därför att ta något jämförelse som är lättillgängligt då, så tänker jag mig att man tittar på instrumentpanelen på en bil. Då har man då, åtminstone om man har en bensindriven då, så har vi en gul lampa som lyser och talar om att nu är det dags att beställa tid på verkstaden. Och det kan man då göra i god tid, man har ett par veckor på sig innan det är dags att göra någonting. Eller så har man en röd lampa som lyser för oljetrycket till exempel. Och det säger att då ska jag stanna direkt. Och det där är ju då att lära upp sig utifrån med sensorer då som sitter på maskinen. Som man känner av att nu är det dags att göra ett underhåll om 2 veckor. Eller det är dags att göra en åtgärd direkt nu. Då, så att säga. Så det är de bitarna som vi också gör i industrin. Och det som gör att det är intressant forskningsmässigt för oss. Det är att i det här fallet så finns det inte lika mycket data tillgängligt. Om vi tittar på ChatGPT då, den kan ju söka i stora datamängder, allting som finns på nätet. Medan en industri, de vill inte gärna släppa ut någon information utanför väggarna på sin industri.
Det borde de ju släppa ut lite mer, det tycker jag ibland. Men...
Ja. Så där gäller liksom att hitta informationen just för de maskinerna. Också det att här är ju ett lite mindre område att om man har en platsbyggd maskin till exempel, det är inte en diskmaskin som vi har hemma som massproduceras, utan vi har en maskin som står till exempel på ett järnbruk eller på en pappersmaskin eller så är de ju ganska få i antal och vi har lite mindre data att titta på. Och det gäller liksom att ha den här processkännedomen, kunskapen där. Därav så blir det lite intressant att lyfta in AI i den miljön då.
Men om jag förstår det rätt så handlar det dels om att samla in data och att tolka data.
Ja. Att hitta de här sambanden då lite grann. Och vi kan göra det på lite olika sätt då. Dels så kan man ju göra så som de här ChatGPT, att man liksom hittar samband ifrån en stor datamängd. Men här finns det ju också i industrin här, så finns det ju en massa kunskap från början. De som har gjort konstruktionen, de som har gjort beräkningarna, de som har tagit fram underhållsmanualer och sådana saker. Här finns det ju en massa information, så där kan vi ju skapa matematiska modeller eller andra modeller då i förväg. Inte bara söka efter samband lite så här övergripande.
På något sätt tycker jag det här liknar väldigt mycket vad vi gjorde redan på min tid när jag höll på att doktorera då, att samla in data, bearbeta det för att kunna förstå och i mitt fall då predikterar slitage då, så att man kan förbättra toleranser och framförallt att byta ut delar som är utslitna då.
Ja. Och det är ju den här gula lampan då i instrumentpanelen på bilen då, som även man har jobbat med tidigare också, att man kan alltså då räkna ut i förväg och prediktera när det är dags att göra en insats. Skillnaden nu lite grann är att vi har ju högre beräkningskapaciteter. Så det är ju fler som har den här möjligheten att göra den här undersökningen då. Man kan också få in mer data. Som ingenjör då, så bygger man ju sina slutsatser lite grann på att man har kunskap om processen. Man vet lite grann. Men det kan ju också finnas fenomen som man kanske inte har tänkt på. Och här har ju AI möjlighet att söka lite bredare så att säga. Även försöka hitta andra samband som man kanske inte uppenbart själv kommer att tänka på.
Men sådana här tillfälliga grejer då? Som, För man har ju, på en maskin har man ju ett normalt slitage då, som ökar på något sätt.
Ja.
Men det kan ju vara speciella saker, att någon har gjort något fel i en maskin och sånt där.
Mm.
Men det kan du inte prediktera.
Nej, och det här är en jättebra punkt, därför att det är ju precis på det sättet. AI är ett ganska stort begrepp, och ska vi liksom smalna av det, så pratar man lite om maskininlärning, alltså att man lär ifrån den här maskinen. Och det enda vi kan lära oss av, det är ju de här erfarenheterna eller de här sambanden som vi har sett. Har vi aldrig sett en händelse förut, så kan vi heller inte prediktera framtiden att den kommer att uppstå. Så det vi kan göra är att vi kan reducera antalet fel som blir, men vi kan inte ta bort sånt som inte vi har sett förut.
Mm, okej. Men jag tycker det här liknar väldigt mycket någonting som jag upplever kom på 80-talet, som kallas för neurala nätverk.
Aha.
Där man byggde upp en struktur som liknade hjärnans funktion, och sen fick man träna det här nätverket, som man sa. Att man fick göra försök, mätningar, och det här fick studera det här, och man kunde få ut information från det där.
Ja.
Och jag tycker ju då, eller tyckte då ska vi säga, jag vet inte om jag skulle tycka det nu, men att man fick ut ungefär samma typ av kunskap ur det här som man kunde få genom traditionella statistiska metoder.
Ja.
Bara där man fick inte ut modellen.
Ja. Ja.
Men det kanske inte är nödvändigt att man får.
Ja, men för det som är då, precis som du säger, de neurala nätverken som kom på 80-talet, de har ju nu blivit, ja, dels så fanns ju teorierna då, men det krävdes ju ganska stora datorkapaciteter, ja, för att klara av det där. Och neurala nätverk är ju absolut en del i AI som är. Och det är precis som du säger, vi får en beskrivning av om jag gör en viss åtgärd, vad kommer att hända efteråt, men jag vet inte vad som händer på vägen. Och vi pratar ibland om att det är sådana här black box-modeller. Man ser det här som en svart låda bara. Men alltså man däremot kombinerar det här med att man har kunskapen om hur den verkligen ser ut. Vi har till exempel tittat på ett läckage. Och så har vi gjort en matematisk modell för hur den här komponenten fungerar. Och sen så använder vi oss av ett motsvarande sätt för att hitta parametervärdena. Vi vet inte dem, därför att det är en gammal maskin. Vi har inte konstruktionsdata på den här. Men vi mäter in signaler, vi mäter ut signaler. Och så tränar vi upp vår modell för att hitta parametervärdena. Och en av de där parametervärdena, det är läckaget. Och genom att spåra den parametern så kan vi då se om det blir ett för stort läckage till exempel.
Mm. Men det tycker jag liknar exakt vad man gjorde med neurala nätverk. Och det som du sa själv, alltså att neurala nätverk är en väsentlig del i det som man pratar om AI. Men om vi går in på det här som mer har varit lite kontroversiellt, och det är ju fusk vid uppsatsskrivning.
Mm.
Men hur är det inom vår lite mer kreativa variant av undervisning? Skulle man kunna fixa det också med fusk då? Om man tar en typisk uppgift då, tärled, ett uttryck för temperaturändring vid smidning exempelvis då. Ställ upp grundsamband, ange källor, redovisa härledningen steg för steg, förenkla så långt som möjligt och beräkna temperaturändringen vid ett givet smidesfall. Skulle man klara att fuska där också?
Ja, man skulle klara sig att fuska. Men man skulle nog inte kunna göra som till exempel ChatGPT nu, att du bara ställer en fråga och får en text. För att det är ju det som ChatGPT, det som har varit så mycket.
Ja, det tror jag, att man skulle säkert få en text som är mycket bättre än om en student skulle ha skrivit det.
Ja. Men och de andra delarna, där kommer man nog att behöva att använda olika AI-verktyg för att kunna göra beräkningarna till exempel. Att förenkla uttryck, det går att göra med programvara redan idag. Så att om man väl skrivit ett uttryck så kan man nog förenkla det med hjälp av datahjälpmedel. Men jag tror inte att det idag finns ett AI-verktyg som löser hela uppgiften. Så att jag tror att man skulle kunna ta hjälp till stor del, men inte helt och fullt på den uppgiften.
Mm.
Så det ställer lite nya krav på oss att dels ställa frågorna och dels kontrollera att man har gjort dem själv. Då. Mm.
Ja, och det är väl det svåra egentligen för akademin att ha koll på att det är gjort av dem själva.
Ja, och just hos oss då som har ingenjörsutbildningar eller den typen av utbildningar, så tyvärr så har vi ju få sökande till utbildningarna, så att vi har förhållandevis få studenter jämfört med många andra utbildningar, sjuksköterskor till exempel. Mm. Så vi har ju möjligheten att också komplettera med en muntlig redovisning eller muntlig tentamen. Och där kommer vi att kunna se om det är gjort på egen hand eller om det är någon annan som har hjälpt till.
Mm. Ska vi nöja oss med det? Ja. Vi har fått reda på lite grann om vad ni gör. Vi har fått reda på lite grann om vad AI egentligen, hur det fungerar. Och sen då så klarar vi oss med kvaliteten, åtminstone inom vår.
Absolut. Mm. Absolut.
Ja, tack så du har.
Ja, tack själv.
Reklam. Välkommen till Länsmuseet Gävleborg. Jag heter Jonas Westlund och jag vill bjuda in er till sommarsäsongens stora utställning. Vi lever 50 år på Folkparken, från Charlie Parker till Kent. Utställningen har sin grund i boken med samma namn av Anders Sundin, Peter Alsén och Jan Sundström. Vi kommer att få se storskaliga fotografier på ABBA, Lill-Babs, Europe, Roxette, Povel Ramel och Charlie Parker med flera. Listan kan göras lång. Utställningen invigs den 12 maj med bokrelease och vernissage och håller öppet fram till den 3 september. Glöm inte heller att ta en titt på resten av museet då keramikutställningen med Bofajans och Gävle porslin börjar komma på plats. Eller varför inte se konst som spänner från 1600-talet fram till idag. Öppettider 11-17, tisdag till fredag, 12-16, lördag söndag, och vi har som vanligt fri entré. Välkommen!
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. Program finns att hämta i Stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7:an är Gävle kommuns komplementbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7:an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
SPF Seniorerna är det självklara valet för pensionärer. Det finns hela 12 lokala föreningar i Gästrikland. Vi arbetar bland annat för att ge dig trygghet i boende, äldreomsorg och sjukvård. Dessutom har vi ett stort utbud av aktiviteter, intressanta upplevelser och spännande resor. Prova på du också. Ring 0291 301 26 eller gå in på nätet sbf.se för att komma till din förening.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Och nu ska jag ta och ge mig iväg till Forsbacka och prata om vad som händer där. Då har jag åkt ut till Forsbacka här och besökt IPCO. Och jag pratar med Rafael Grodå. Och du är platschef här.
Ja, det är stor.
Och för det första får jag tacka för att jag får komma in.
Ja, men tack själv. Jättekul att du var intresserad att komma hit.
Kan du berätta då, vad är IPCO för någonting?
Ja, IPCO är ett rätt så nytt företag. kan man säga, för att det startades för ungefär 5 år sedan. Det tillhörde tidigare Sandvik och kallades Sandvik Process Systems. Men vi blev IPK för 5 år sedan och vi är nu ett bolag som består av ungefär 600 personer som jobbar dels i Sandviken men också i Tyskland. Sen har vi en hel del kontor också lite runt om i världen.
IPCO, sa du, det var tidigare Sandvik. Har det blivit IPCO ungefär som Aleima blev Aleima, eller?
Ja, precis. Fast okay. Vi är inte börsnoterade.
Det är ni inte?
Nej. Vi ägs av Wallenberg via ett bolag som heter FAM. Och IPCO då, vi har två större divisioner kan man säga. Equipment och belts. Och vi tillverkar inom equipment transportörer, alltså större maskiner som transporterar olika varor i många olika industrier. Och i Sandviken så tillverkar vi de där stålbanden som används i dessa maskiner och konvejer kan man säga. Equipment finns i Tyskland och belts här i Sandviken.
Och det handlar alltså om industriella transportörer?
Ja, men precis.
Och du nämnde varor av olika slag.
Det handlar om många olika applikationer. Allting från mat, det kan vara kakor, choklad som man vill transportera från A till B. Det är också det kan vara grönsaker som man vill frysa. Så vi gör verkligen rätt så många olika applikationer.
Hur stora är de här transportörerna?
Det kan variera rätt så mycket. Men de största de är mer än 100 meter långa. Och banden som vi tillverkar de är från 2 decimeter brett kan man säga. Ibland lite mindre till 6, nästan 7 meter breda. Så vi har en flora av olika applikationer.
Och nu, det är från smått till riktigt stort.
Ja, alltså. Och jag pratade ju om food, men det finns också mycket tuffare applikationer. Till exempel plastfilmerna som vi har i skärmar eller i mobiltelefoner. De tillverkas också på våra band. Och där krävs det otrolig precision för att bandet måste vara helt plant. Annars syns varje defekt på skärmen i telefonen. För att ge er någon känsla för hur noga vi är i vissa applikationer, att ett årstrå är ungefär 80-100 mikrometer i diametern. Men vi tillverkar band som har en tjocklek som är så jämnt att det är inom 10-20 mikrometer. På hela bandet som är 100 meter lång och 2 meter brett.
Mm. Precisionsindustri.
Det är den precision som vi har på våra band.
Och för närvarande är ni då verksamma i Sandviken. Mm. Men ni håller på att flytta hit hela verksamheten.
Mm, det
varför det?
Jo, för att vi hyr lokalerna från Sandvik fortfarande. Och vi kommer att behöva flytta så småningom. Och det är också så att vi har här lokaler som är väldigt bra. Och där vi kan, samtidigt som vi håller produktion igång i Sandviken, vi kan tillverka och designa nya maskiner för nästkommande tuffa produkter som vi måste tillverka. Men i första hand var det för att så småningom bör vi flytta från våra lokaler i Sandviken. Som vi hyr från Sandvik.
Mm. Vad är det ni håller på med egentligen för närvarande?
Vi har nya lokaler som måste ju fräschas upp för att kunna ha till slut maskiner som kan fixa de toleranserna som vi vill. Så vi håller på med byggnaden och ser till att den är fräsch. Allt från taket till el till ljusinsläpp. Vi börjar fundera på kontor också, hur vi ska göra med den biten. Ventilation, kabelstegar, el, allt.
Det är många entreprenörer inne då.
Precis, det är mycket att styra upp. Många entreprenörer, duktiga entreprenörer. Ett antal konsulter tillsammans med IPKs personal för att få erfarenhet från Sandviken också. Då. Och parallellt med byggnaden så tar vi fram nu en helt ny slipmaskin. För att de där banderna som vi tillverkar kräver först att vi planar av de där banderna så de är helt plana. Och efter det, för att få rätt finish, vi slipar på ytan för att få rätt tolerans och rätt finish. Och nu håller vi på med en sån där high-end, väldigt hög precision slipmaskin. Vi håller på att montera den färdig.
Var kommer den ifrån? Slipmaskinen?
Ja, slipmaskin, det är en egen design.
Det är en egen design?
Ja.
Okej.
Okay. Så vi tog vara på all kompetens som vi hade i företaget. För att vi tycker att genom att göra det, då kommer vi att ha en fördel jämfört med våra konkurrenter. Mm. Det är inte någonting som går att köpa, som finns på hyllan.
Hur många anställda kommer vi att ha här i Forsbacka då?
Det vi har sagt, att alla ska med.
Kommer folk att stanna kvar i Sandviken och söka jobb hos Aleima eller Sandvik istället för att följa med hit?
Ja, men det är vår uppgift också att göra det arbetet så pass bra och visa att vi kommer att bygga en fabrik i världsklass som är attraktiv också för nya medarbetare som kanske vill söka sig hit. Men också attraktiv för befintliga medarbetare. Så att de trivs. Så det blir en bra arbetsmiljö här. Fräscha lokaler och bra kommunikation.
Hur kommer det att påverka samhället Forsbacka då?
Det kommer förmodligen att påverka det väldigt positivt här i Forsbacka. Skulle jag tro. För att det rör sig ändå om 150 personer som kommer att vara här på sajten i Forsbacka.
Ja, när man talar med folk på bruket så hör man ju en ganska god optimism faktiskt.
Ja, och det är ett spännande projekt verkligen. Och att behålla verksamheten här i trakten är också väldigt, väldigt bra. Vi flyttar väldigt nära Sandviksområdet. Vi är vår Sandviken.
Ja, jag tycker det här är ett jättespännande projekt. Alltså, jag har ju varit ute lite grann i samhället och pratat med folk. Och jag har några till som jag hade tänkt att prata med och höra vad som händer för att...
Ja, visst.
Det har ju varit väldigt mycket negativt om Forsbacka tidigare då, med nedläggningar och avvecklingar och så vidare.
Ja, just det.
Men nu är det något riktigt positivt, kul, high tech skulle man nästan kunna säga, men när vi talar om de här precisionen som du...
Ja, det blir väldigt high tech och den maskinen som vi bygger nu, det är en one of a kind, väldigt hög precision slipmaskin, så att vi blir ännu bättre än vad vi är idag. Och... det är väldigt få som kan tillverka de där banderna som används, som jag nämnde, för det vi kallar för filmcasting. Till exempel film som används i telefoner. Vi har i stort sett bara en konkurrent. För att de är så svåra att tillverka, de där banderna. Det är extremt höga krav. Så att, det är superspännande. Det är en riktig satsning här i Forsbacka.
Mm. Ja, det tycker jag är väldigt trevligt eftersom jag har varit med om den negativa spiralen tidigare.
Ja,
så att det är kul att komma tillbaka som pensionär och se att det går framåt här.
Ja, verkligen.
På Forsbacka värdshus nu. Och här träffar jag värdshusvärden Johan Palmborg. Hej.
Hej, hej. Välkomna.
Tack. Hur märker du att det håller på att växa fram en ny industri nere i den gamla valsningsbyggnaden?
Det märks ju på att bland annat underhållspersonal och resande amatörer börjar komma tillbaka. Vi märkte ganska direkt när Ovako lade ner sin verksamhet, sin stora verksamhet ska man säga, att det var de som försvann, det var de som märktes mest. Och det innebär ju luncher och hotellövernattningar helt enkelt.
Så det är alltså sådana som jobbar med ombyggnaden nu från... valsverksgenerationen till det nya.
Ja men absolut, det är de som
konceptet.
Börjar dyka upp igen. Det är en ganska stor renovering som görs där nere kan man säga.
Mm. Men annars så ligger ju industribyggnaden ganska långt bort här. För jag menar, innan investeringen, det som då kom kallades för nya verket, så låg ju industrin alltså mycket närmare här.
Jag kan inte säga att det känner så stor skillnad. Nästan all kontorsverksamhet och sånt har legat så pass långt bort tidigare också. Och man har en bil idag. Man tar inte promenaden genom parken som på den gamla goda tiden från kontoret. Så att jag tror inte att det kommer vara något som kommer att störa oss på det sättet alls.
Det låter ju positivt. Du har ju drivit det här värdshuset ganska länge nu. Och före dig var det dina föräldrar som drev det. Har du någon uppfattning om hur förändringen av industrin har påverkat inte bara värdshuset utan hela bruket?
Ja, det kan jag väl säga. Vi kom hit 78. Då var det ju egentligen nästan stordrift fortfarande. Det var ju nästan 400 personer som jobbade på bruket då. Sen kom den första stora neddragningen. Och den märktes åtminstone på så sätt att det blev färre tjänstemän. Man hade inte den här representationen på samma sätt längre. Sen kom hela SAS-Janne Karlsson 80- och 90-talet då man skulle spara. Det gjorde väl också att det gick ner, men jag tycker nog att de senaste årens företagen och speciellt det som vi möter både från gamla Ovako i Forsbacka och från Sandviken och Sandvik, det är en ökad representation igen, så jag tycker nog att det har gått upp faktiskt.
Ja, det låter ju bra, och du tror alltså på framtiden här?
Jag kan inte göra någonting annat. Efter 2 års pandemi och nu ett halvårs elkris så kan det bara bli bättre.
Det låter bra att det blir bättre i alla fall.
Jag kommer att se lysande affärer med både min lunchservering och mina matlådor och sånt där. Det är jag helt övertygad om. Och har vi riktigt tur då, så kanske det är någon som vill flytta hit också. Jag tror att de allra flesta bor inom sånt närområde så att man sätter sig nog i bilen och åker till sin nya geografiska arbetsplats. För de flesta jobbar ju redan inom IPO. Men en och annan kanske vill köpa ett hus eller en lägenhet här i Forsbacka också. Så att vi kan nog se en liten ökning av invånarantalet också. Jag tror till och med att vi kanske kan få till den här cykelbanan som vi har velat haft även till Sandviken. Nu är den på väg till Valbo, men en cykelbana mellan Sandviken och Forsbacka kan ju vara väldigt användbar just för dem som vill cykelpendla till sitt arbete.
Ja, och det är ju ett avstånd som är cykelvänligt skulle man väl säga. När jag jobbade på Sandvik för många år sedan, då hände det att vi åkte hit på fredagar och åt lunch. Jag ska inte påstå att det var ofta, men det hände i alla fall. Hur kommer IPCO-folket att göra, tror du?
Ja, de kommer ju åka bort ifrån Forsbacka i alla fall. De kommer ju stanna kvar här. Nej, men redan idag så har vi jättemånga just ifrån de... nu, alltså, det är synd att säga Sandvik, för det är nästan inga Sandvik-bolag kvar. De heter ju en massa andra saker, men de kommer faktiskt hit redan nu. Så att jag tror den traditionen redan finns faktiskt. Och vi har ju 4 dagar till i veckan en fredag och fyller det med, så att det går ju bra det också.
Ja, men det låter ju väldigt positivt tycker jag, och det ska bli spännande att se vad IPCO kommer att komma fram med framöver. Och jag får väl tacka dig för att du ville ställa upp på det här. Tack så mycket för idag.
Tack så mycket själv och välkommen till Forsbacka.
Tack. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It should be too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Starting over. Every day.
Då har jag tagit mig till labbis i Forsbacka och det är alltså det gamla laboratoriet från tiden med stål och valsverk. Men numera är det hemvist för hembygdsföreningen. Och ni har många kulturella verksamheter av förstått. Bland annat är Bruksmuseet här nere.
Ja.
Och här träffar jag
Ingrid Hammar,
Peter Hammar
och
Kjell Lundberg.
Ja, det var kul att få komma hit. Och jag måste säga, det är ju mycket som händer här i Forsbacka nu. Och hur mycket vet ni om vad som händer?
Vi vet ganska mycket om vad som händer. Hela det gamla, eller det nya verket i Forsbacka som ju är en stor byggnad sedan 1962-63. Och där har IPCO köpt hela det här av Ovako, var ju den senaste ägaren. Och där ska de etablera hela sin verksamhet med cirka 150-160 man.
Jag skulle vilja fråga, vad ser ni som det bästa eller viktigaste med det som händer nu?
Ja, om man tar det med att IPCO kommer hit så innebär ju det bland annat en hel del kringaktiviteter kan man säga. Att du får kanske andra företag som börjar på här. Och sen att IPCO har en väldigt finansiell styrka genom att de är i Wallenbergsfären. Och Wallenberg tar ju god hand om sina företag och de utvecklar sina företag. Så jag tror på den utvecklingen där.
Jag tänker ju så här att det är väl alltid bra om det öppnar ett nytt företag där lokalerna stod tomma. Och att det är ju bra för Forsbacka. Och den service vi har kvar här med värdshus, Coop och pizzeria har vi också. Och även en till pizzeria som är öppet på sommaren. De kommer ju få glädje av att det är lite mer människor som kommer hit och arbetar. Och kanske behöver luncha och ja, kanske anordna fester.
Kan jag också tillägga det att redan nu så ser vi ju IPCO mer och mer här i påbruket. De sponsrar ju bland annat vårt fotbollslag.
Just.
I division 3.
Men 150 arbetstillfällen, sa jag. Men det här är ju ett företag som är etablerat i Sandviken och som ska flytta hit då. Mm. Då kan man väl tänka sig att många av dem som redan är anställda i IPCO i Sandviken bor kvar där och pendlar. Hur ser ni på det?
Det blir ju jättebra där, för då kanske de kan börja köra buss mer än en gång i timmen här emellan Sandviken.
Eller göra en cykelväg.
Är det rimligt att tänka sig att locka sandvikare till Forsbacka?
Absolut.
Ja,
ja, jag alltså kommer där.
Hur ser, ja, ni är ju vanliga Forsbackabo, men när man går ut på bruket och pratar med folk, vad tycker man då? Vem vill svara på det?
Ja, alla tycker att det är väldigt positivt. Och jag kan väl säga att jag sitter ju med i styrelsen för stiftelsen Forsbackabruk, som har hand om alla de här gamla byggnaderna. Och där har ju också IPCO visat intresse av att hjälpa till. De är ju väldigt intresserade av att bevara det här. Så att vi har ju en dialog med dem. Och ja, det har inte utmynnat i någonting än, men det kommer.
Men vad skulle ni helst vilja se nu av den här närmsta framtiden som kommer här?
Ett bra samarbete mellan IPCO och alla föreningar i Forsbacka. Det har vi ju redan också. Vi har ju redan känt på det på olika träffar, så har de varit med. Det ser bra ut. Lovande.
Ja, men det är kul att höra, för att tidigare har man ju hört mycket negativt här med nedläggningar och allt vad det nu var.
Det kan jag aldrig säga att det inte kan bli en nedläggning också. Det vet man ju inte förrän det finns där. De har ju inte kommit hit än, de har börjat på att flytta. Det är ju väldigt positivt att de har börjat och att de håller på att investera så pass mycket som de gör i nya byggnader, renovering av byggnader och allting. Och sen på sikt, om de växer, vilket de är ett världsledande företag i den nisch de är, och då kommer det här växa ändå mer. Och då blir det mycket nya arbetstillfällen även för oss som bor i Forsbacka. Även om jag är pensionär så är det inte för mig någon roll.
För de yngre i alla fall kanske det blir arbetstillfällen.
Ja, du pratade om nedläggning här, om det här gamla verket och nya verket lades ner alltihopa. Och så är det på gång nu då i nya verket. Men det är också på gång här i de gamla byggnaderna. Vi har en trestegsraket. Så att du får komma hit en gång och få lära dig om hela det projektet också. Vi har lämnat in en bygglovsansökan nu på en första etapp.
Ja, när kommer det igång då?
Förhoppningsvis framåt hösten.
Då kommer jag gärna tillbaka då. Så, tack ska ni ha för att vi kommer hit.
Ja, då har jag tagit mig till Coop i Forsbacka. Och jag har träffat då...
Ingemar Forsberg.
Du ansvarar då för verksamheten?
Ja, jag är föreningschef.
Och ni är fortfarande en av de bästa föreningarna i Sverige?
Ja, absolut. Det har ju gått jättebra för oss. Vi gjorde ju en större ombyggnad för några år sedan här. Och sen 2019, när vi var färdiga med den, så har butiken ökat med mer än 50% i försäljning.
Och nu blir det ett nytt företag som etablerar sig här på orten. Hur tror du det kommer att påverka er?
Jag tror att det kommer att vara på ett positivt sätt. Vi har bra kontakt med dem redan nu. De är ju många anställda, för de handlar ju till Sandviken-avdelningen också. Så de är en stor kund redan nu.
Och då har de inte kommit igång med produktionen här. Hur ser du på framtiden här nu då?
Vi har ju vetat om det här i något år nu, att de ska komma hit. Och när vi, den senaste satsningen vi har gjort nu, det är vår skärpavdelning var i behov av röst. Så i höstas så var den färdig röstad. Då har vi gjort ett butikskök. Så vi säljer färdiga matlådor. Och det är lite med tanke på att just IPCO ska komma hit och många anställda som naturligtvis kommer att behöva äta lunch.
Köket, det hade ni inte byggt om inte IPCO hade etablerat sig här.
Det har ju varit en väldigt stor investering att göra. Men nu när vi är färdiga, så från i oktober, så har vi sålt mer än 8000 färdiga matlådor. Redan nu, då har inte IPCO börjat än. Så att det här verkar ju bli en succé. Så vi kommer kanske få utöka matproduktionen när de börjar.
Ja, men det låter ju positivt i sig.
Ja, absolut.
Om du fick önska hur framtiden skulle se ut, vad skulle du vilja se då?
Ja, jag skulle ju, i så fall skulle det vara mer bostäder, självklart. Då kommer ju automatiskt fler kunder att kunna hitta hit om man känner sig nöjd med butiken naturligtvis. Och de som bor i Forsbacka handlar ju till väldigt stor del i vår butik.
Så du har goda feelings för framtiden här nu då?
Ja, jo, men det har jag. Vår tanke är att vi ska överleva och fortsätta vår egen förening då, framför allt. Det gör ju att då kan vi göra lite mer som vi själv vill.
Det handlar ju om att en affär som har funnits då, du sa 100 år här för.
Ja.
Och ni växer fortfarande.
Ja, det gör vi.
Och investerar och ni får en ny kundtjänst nu kanske.
Det hoppas vi på.
Det låter positivt. Tack så mycket. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Tell me in sweet
fragrant meadows of dawn. And you, there was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you.
Och efter reportagen från Forsbacka hörde vi The Beatles i Till There Was You med Paul McCartney och en ensam gitarr.
Reklam.
Vill du bli mer digital? Då ska du inte tveka, utan kontakta oss redan idag. För det är ju så att surfa på nätet och betala räkningar är svårt om man aldrig har gjort det förut. Men nu kan du i lugn och ro få hjälp av en digivän att lära dig att navigera på surfplattan, telefon eller datorn. Ring PRO samorganisation 0764 721222 eller SPF seniorerna i Gävle 070 332 1926.
Hej, jag heter Anna och jobbar som konsumentvägledare på Konsument Gästrikland. En telefonförsäljare ringer och du tackar ja. Vad gäller om du vill ångra dig? Besök oss vardagar måndag, tisdag och torsdag mellan 9 och 12 på Stadsbiblioteket i Gävle på Nygatan 25. Du kan också ringa oss måndag till torsdag mellan 9 och 12 och på onsdag fram till klockan 16. Och då ringer du på 026 17 50 50 eller så mejlar du konsumentgastrikland@gavle.se.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Hej, Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Sven-Erik här och vi är igång med bluesen igen. Det handlar då om kvinnliga bluesartister från hela världen. Och idag ska vi träffa norskan Rita Engedalen. Hon bodde i en liten by i Hyttebyn i Notodden. Som sexåring flyttade hon till Jondalen utanför Kongsberg. Hennes första musikaliska intryck kom från countryn och från norska skillingtryck. När hon var 14 började spela i ett lokalt band och senare bildade hon en duo tillsammans med Kristin Lund Storstein som spelade piano. Och de upplevde att det fanns mycket att önska i fråga om den manliga publikens respekt för två unga tjejer som spelade musik. På Bubben Bellman i Notodden träffade hon Mårten Omlid och Arne Fostved
Och så småningom bildades bandet Backbone, som har gjort flera framträdanden vid Notodders bluesfestival. Rita började skriva mer och mer av repertoaren och hennes roll växte i bandet. Man ändrade bandnamnet Rita Engedalen och Backbone. Numera uppträder Rita ofta tillsammans med Margit Backen som duon Damer i blues, eller Damer i blues som man säger på norska. Häromveckan fick jag ett mejl från Bluestown Records om att Rita Engedalen har nominerats till spelmanspris i klassen blues. Och vi ska lyssna på hennes egen I Wanna Feel Good från albumet Sun Will Come.
Words walk away from me, I feel like broken glass. Out here in the night, my man he only sees the bars. Black dress, blue night, I'm looking for you in your eyes. I wanna feel good, I wanna feel good tonight. I wanna feel,
kom att höra Mississippi-sångerskan Jessie Mae Hempel och blev så inspirerad att hon 2004 åkte till Clarksdale i Mississippi för att träffa Jessie. Jessie Mae, född 1923, var en framstående gitarrist, både elektriskt och akustiskt. Vid bluesfestivalerna i södern uppträdde hon ofta i leopardmönstrade byxor, guldtopp och cowboyhatt och med revolvern hängande i hölster på höger sida. Hon har turnerat över stora delar av världen och lär till och med ha uppträtt i Sverige. Rita berättar om när Jessie May, som bodde i en husvagn uppe i bergen utanför Memphis, kom till bluesklubben Ground Zero i Clarksay i rullstol. Iförd guldkjol, guldkrona, rött läppstift och solglasögon. Andra kvällar satt Rita och Jessie May i husvagnen och tittade på videor med Jessie Mays farfar Sid Hempel. Hon pratade mycket om familjen och hon älskade att sjunga och spela trummor. Rita säger att hon ångrar att hon inte gjorde någon ljudupptagning från de här kvällarna. Jessie May avled 2006 och Rita blev kontaktad om att få hämta saker hon ville ha efter stjärnan. Saker som hon nu har med sig på scenen när hon uppträder. Rita får avsluta med Jessie May Hempels Black Cat Bone.
Då så, kära lyssnare, är det dags för veckans panel som idag består av Vuokko Vera Boman, Karl Axel Blad och Björn Widegren. Ja. Välkomna alla till er.
Tack.
Själv heter jag Mats Omvall. Och vi kastar oss ut i floran av debattämnen med att konstatera att Gävle ska få ett eget ny hamn, nämligen magasinsområdet på Alderholmen. Har vi några synpunkter på det?
Jag har ju i och för sig synpunkter på det. Jag är inte född i magasinen, det kan jag inte säga. Men jag är uppvuxen på Öster, alltså på Gamla Öster. Och liksom hamnen och magasinsområdet, det hörde liksom till, ja, på 50-talet, till min barndoms lekplats, måste jag säga. Mm, mm. Och då var det liv och rörelse där. Alltså det fanns ju fortfarande en del trafik på inre hamnen. Och det fanns de här boxerbåtarna, Toroden och vad de hette eller någonting. Och i magasinen så var det ju också, det hände en massa saker. Mm. Och det har ju varit jättetrist att se hur det liksom bara chanserar. Och liksom, det har ju varit en del uppkast, som det heter i Jönköping, under åren. Sådär. Alltså, men det har liksom inte blivit mer än lite idéer. Och nu så är det tydligen nya idéer. Och jag menar att det ska bli jävligt nyhamn. Jag vet inte, för att det skulle bli krogar och kaféer. Hur många krogar och kaféet hål jävla. Alltså det verkar ju som att jävla.
Ja, men små mysiga butiker och
ja,
tatuerarstudio och sånt där.
Ja, det behöver man ju. Men vi är väl, men alltså, jag tror ju att man måste göra bostäder där. Mm. Alltså en del av den där magasinen behöver väl vara lämpliga att bo i. Mm. Men och det fanns väl några som inredde bostäder där, men de blev ju förbjudet. Mm. Så att de fick väl lägga ner det. Men alltså, jag kan inte göra det, tycka annat än att det vore, för att nu så blir man, jag ska inte säga deprimerad, för så känslig är jag inte. Men alltså, det är inte roligt att gå där nere. Det är stora avrivna områden och sånt där. Det ser rätt eländigt ut. Så det vore, jag kan inte tycka annat än att det vore jätteskojigt om man fick en verksamhet där.
Alltså, vad kommer du?
Ja, jag tycker att det är roligt med gamla byggnader. Så att det är jättebra. Sen har vi turistbyrån där, så att det är klart att vi måste ha folk dit då. Mm. Eller hur?
Absolut,
kanske kommer. Ja. Nej, men jag tycker att det är fina hus där, så att det är kul om det blir levande. Mm.
Så, nu okay. Är det ju bland annat pendlarparkering där.
Ja. Väl,
ja. Björn, du ser ut att vilja säga någonting.
Ja, jag började skriva om det där området, att det borde bli kaféer och krogar och alltihopa på 70-talet, mitt på 70-talet, när det kom hit till Gävle. Och sen har jag fortsatt med det där och jag har aldrig sett någonting. Och nu kommer det att de vill göra någonting. Jag tror inte på det, förrän jag sett det. Det är samma sak med Alderholm, men trodde jag på hela tiden. Tyckte det var bra. Och folk ringde till mig och sa att jag ville, kan man ställa sig någon bostadskö? Men sen var det ju bara det att det var så fel på den där bron och alltihopa. Gävle, de klarar inte sånt här. Jag menar, Danmark, du kan inte jämföra det med Köpenhamn. Det kan man inte göra. Där går man ju och hygger sig. Mm. Alltså man ska ha skönt och koppla av. Det kan man inte i Sverige. Och särskilt inte Bror Duktig kan ju inte. Som skriver insändare, han är alldeles vansinnig om det blir en krog till. Och som Carl Axel säger, hur många krogar klarar Gävle av? Hur många som helst, Carl Axel. Om man är inställd på att man ska ha kul. Men det är man ju inte i Gävle och inte i Sverige överhuvudtaget.
Ja, du, lugn och fin. Det lugn och fin. Och detta,
jag tycker att de kan åtminstone flytta den där från torget, det där kroken. Ja, det där tycker jag att det kan de flytta till.
Alla. Vad tänker du på då?
Ja, det är så fyllt. På torget finns en någon
Bastas uteservering.
Jag har den. Ja.
Så det. Men
ja, det satsas ju i alla fall rätt mycket pengar på allt magasinområdet. 30 miljoner från kommunen, 7 miljoner från fastighetsägarna.
Jag tycker det skulle vara tvärtom. För jag litar inte ett dugg på att kommunen kommer att göra det. Det kommer några idioter i fullmäktige som säger att det är alldeles för dyrt. Alldeles för dyrt. Mm. Ungefär som de säger alltid när OS ska komma till Sverige. Alldeles för dyrt, alldeles för dyrt. Det kan gå till annat. Det är bara det att det går ju aldrig till annat. Mm. Alla uteblivna i OS till exempel, titta på det. Det inte har det blivit något bättre för det på läkarna eller skolorna. Inte ett dugg.
Men alltså krogar, det är klart man kan starta krogar. Och det startas ju hur många krogar som helst här.
Ja,
och det,
tack och lov.
Ja, men de går ju konkurs allihop. Och ja. Så kommer det nya och så går de i konkurs. Så kan man hålla på sådär?
Ja, det går väl bra. Ja.
Nej, det går inte bra.
Nu är det jag som pratar. Jo, man kan göra det i Sverige därför att antagligen får de betalt de från staten när det har blivit alltså, konkurs.
Ja, de
så att det, och det är ingen kontroll där. Vi kan öppna krogen där och bli konkurs och det kan då konkurs. Så att det där, jag menar, annars har vi inte så mycket folk som går till krogarna. Vi har ju överallt, om det inte är frissa då är det krog här. Så att jag tycker att...
Eller optiker.
Optiker, ja.
eller mäklarkontor.
Ja.
Oj.
Ja, Carl-Axel, du gläds i alla fall åt planerna.
Ja, jag hoppas att det blir någonting av dem.
Jag tror inte att det blir något.
Nej.
Men hur
har du inte ens hoppas?
Har inte politikerna målat in sig i ett hörn nu när de har gått ut så här offentligt?
Det gör de ju hela tiden.
Ja.
Gör de hela tiden. Ja. Och Magdalena Andersson tror att det är bara borgerliga som håller på med och ljuger med såna här löften. Hon har ju gjort det på mig själv. Hon är så dålig skådespelerska som hon kan inte ens ljuga så att man tror det.
Vi vet vad du tycker om politiker om jag säger så.
Ja, absolut. Ja. Ja, de ska inte lägga sig i sånt här. Det är det jag menar. Va? Det är mycket bättre att
är det, vem ska bestämma då?
Jo, marknaden. Om du känner till begreppet. Den konkurrensutsatta marknaden. Det är det enda som kan hjälpa dig i det här läget. Jag har ju en son som är krögare i Stockholm. Och han har flera olika restauranger. Och när han hade som mest anställda var det 72 stycken personer. Unga människor som fick anställning där. Han har inte, trots att det var pandemin har han inte gjort någon konkurs. Där han har gjort bra försäljningar och så vidare. Men han har också varit anställd på Ernst & Young och kan ju ekonomin. Har läst företagsekonomi och nationalekonomi och alltihopa.
Man kan väl säga så här att även om en del jävlig kroar går i konkurs så de flesta gör det ju inte.
De säljer ju vidare.
Det vet vi ingenting om.
De säljer ju vidare.
Ja. Just det. Nåja, vi får se som det brukar heta. I lördag så var det ju en gigantisk tillställning i London. Och jag vet inte, vad har ni för förhållande till monarkin egentligen, Carl-Axel? Du får börja.
Ja, snälla, jag har ingen förhållande till monarkin överhuvudtaget. Det är ju skådespel. Och betraktar man det som ett skådespel så alltså, tycker det ser så där, lite lagom löjligt ut när man skruvar på den där kronan på huvudet på kungen där.
Ja,
så
skruvade på.
Ja, det stod ju jättekonstigt ut.
Som en glödlampa.
Men det var ju roligt. Alltså, så här, var det jättekonstigt. Plötsligt så stod han där i särken. Man var inne. Men så att det är klart att det var roligt. Man undrar... Jag har en viss förmåga att säga varför gör de på det här sättet? Ungefär som Astrid Lindgren sa. Och då svarar ju de flesta att ja, men det är en gammal tradition. Och det är väl kanske inte något fel med traditionen, men det är ett dåligt svar. Alltså, för att är det någonting som är lite fånigt? För att det, ja, nu vill väl engelsmännen ha det så här och de betalar väl för det. Det är väl...
Engelsmän ni har i Sverige, eller vi har i Sverige samma sak också.
Ja, visst.
Så att det fattar inte jag att moderna landet Sverige inte har demokrati.
Fast här är det ingen kröningsceremoni i alla fall.
Nej.
Nej.
Ja, det vet inte jag.
Ja, sista som köntes var Oskar.
Men alltså, jag ser det här med monarkin som ett kulturarv. Jag tycker inte man ska riva gamla byggnader bara därför att de inte används till någonting. Utan man ska ha kvar dem och se till att det blir använt på något sätt. Och då tycker jag det är väldigt bra om vi har ett slott. Att en kung kan bo i det slottet.
Du menar att det är väldigt modernt, alltså att du kan ärva pappas
yrke? Jag gillar inte modernt. Nej. Jag tycker modernt är bara fånigt, larvigt. Ja. Det är sådana där popsnören som säger Andres Lokko i Svenska Dagbladet säger det att all kultur nu hädanefter måste vara modern. Jag menar, det är inte klokt. Alltså, den konservativa, det finns inte hos SD som en del tror. Eller hos Moderaterna, inte ett dugg. Det finns lite grann hos sossarna. Gammelsossar kan ju tycka om kungligheten.
Men vad har ni för förhållande till äldre tiders kungar? Har du någon favoritkung i förflutna?
Erik en lesbo halt, möjligen.
Ja.
Gustav den tredje. Han
de ädla konsternas.
Ja, han kunde inte göra något annat, men det var min släkt som lärde göra barn i den familjen.
en gång till.
Det var här Munk som lärde göra barn.
Är du släkt med Munk?
Ja,
vi
har gamla
släkt. Hovstallmästaren.
Oh, ja. Oh, det, nej, jag har inte sagt det högt. Bara riktigt.
Du har inte gått ut i etten.
Nej, och Gustav Vasas sönder gjorde, alltså Johan eller vad, han har också friller från min släkt.
Jaha.
Så att vad är det
för lite halvkunglig då?
Ja, det tycker jag.
Ja,
men det är inte så att Gävle hörde.
Nej.
Nej, men Björn. Alltså, vad är det frågan?
Jo, som ni förstår så gillar jag kung Björn som var här på 800-talet när Ansgar kom hit för att introducera kristendomen. Och det var ju bra med det, men då var vi ju katoliker, alltså riktiga, riktigt kristna. Inte det här ortodoxin som kom sen, och den här hemska Luther och alltihopa som förstörde allting. Och vi skar av kontakten med Europa. Tänk om jag hade varit kvar där, va? Kung Björn var ju för det där. Han fattade ju hur det var. Man var en smart
jag trodde
kille.
Ni skulle svara Gustav den sjätte av.
Nej.
Han var ju så himla försynt och trevlig.
Ja, de ska inte vara försynta. Inte. En så annan jag gillar var Karl den XV. Han hade ju inga legitima barn, men massor med barn på bygden. Vart han kom så avlade han barn. Han var en kul kille. Han hade skägg också. Han är väldigt lik Carl Philip, som också har skägg. Det är enda kungarna som har skägg. Ja, sen hade jag
du menar att han har också kommit till åter, eller hur menar du då?
Nej, men jag menar att han kan bli ett ideal igen. Jag gillar Karl den XV.
Karl den XV var ju kung i
Sverige. Han är föraktad och misstalad, men han är väldigt bra.
Han var ju kung under den stora svälten 1860-61.
Men det var inte han som var ansvarig för
nej,
det.
Nej, inte svälten. För svälten, men han vägrade hjälpa till. Så kan man säga.
Det är republikaner som skriver.
Vi ska ha jämställt land och ingen ska vara hans höghet. Vad håller ni på?
Men ska vi avskaffa kungahuset?
Ja, det tycker jag. Okay. Absolut.
Bara sådär.
Ja, sådär. Råna med på måndag, pojkar.
Okej. Vi ska skicka det vidare till kungahuset.
Alltså, jag behöver ingen saga. Jag behöver inte någon vackra människor på det där viset. Men jag har inte vuxit upp det.
Jag behöver sagor och vackra människor. Absolut.
Ja, men titta på mig då.
Ja, det gör jag gärna. Ja.
Men inom vad ska jag säga, överskådlig tid så har vi ju drottning Victoria som statschef.
Arma. Mm. Ja, hon är klok, det är inte det, men jag tycker ändå att det är arma, märkliga saker.
Arma vill man då säga, ja.
Vi ska kasta oss över ett helt annat ämne. Jag såg en affisch nu för Furuviksparken. De har inrättat sedan i sig i fjol, men ändå ett Pelle Svanslös land. Och då kommer jag att tänka på begreppet kulturell appropriering. Är inte det en Uppsala-grej?
Ja, jag tänkte på
du
Uppsala.
Du som studerade i Uppsala och sådär, är du upprörd?
Nej, jag är inte upprörd över sånt. Nej. Det där appropriering, det är ju sånt där som vänstern håller på med. Jag bryr mig inte om. Nej. Det är ingen fara med det. Men däremot så har ju inte... Uppsala har ju inget sånt där nöjescentrum. Men det finns ju i Furuvik. Mm. Det är väl alldeles utmärkt.
Ja, de har ju något liknande. Pelle Svanslös...
Promenader har de.
Ja, promenader har
de.
Okej. Och där får man gå och titta på om det heter från Arkadien.
Ja, just det, Gullan.
Gullan var ju Arkadien.
Men den sagan tycker jag att det är fin.
Ja, det är bra. Jaha, det var ingen som gick i taket för det där. Inte ens Karl Axel som brukar gå i taket med jävla mellanrum.
Jag smäller av sådär. Ja, det. Så många år som jag har suttit och bitit ihop så.
Ja, jag förstår det. Du har övat dig i konsten att hålla tand för tunga.
Det har inte jag övat med.
Nej, det har jag inte.
Snarare tvärtom.
Ja, precis.
Vi ska byta några ord om ett inslag i gatubilden som har återvänt nu när temperaturen är lite mänskligare, nämligen tiggare. Och man ser ju att det är liksom samma personer som kommer hit.
Ja, i Fjällbacken finns samma personer som har varit där många år sedan tillbaka. Och jag blir jätteirriterad på det. Jag sa till kvinnan att får du vara i Sverige då ska du gå till socialtjänsten och då hjälper de dig. Mm. Och hon förstod vad jag säger. För det är ju samma kvinna som jag har sagt alltså... För några år sedan jag gjorde de här pulsvärmare och jag sa till henne att du får sälja hur mycket som du vill. du får dem av mig.
En sån här handleds...
Ja, handledsvärmare, ja. Och då sa hon sen till mig att vi får inte sälja framför Coop, framför Konsum. Och då gick jag till Janne på ICA och Janne sa att här får de sälja hur mycket som helst och de får komma in. Och då berättade till kvinnan och då sa hon att inte byta, inte få byta, inte få byta. Alltså vem fasen äger det här rätten att de sitter? Så att jag blir jätteirriterad och jag vet att det är samma alltså, utomnordiska romer. Och jag, det har varit viktigt att de visar att de har svårt, men du ska inte visa år ut.
Men får
och
de hjälp
in.
Då om de går till socialen?
Ja, men det får de i alla fall se. Alltså man får vara turist här 3 månader. Men jag vet inte hur.
Brukar ni ge pengar?
Nej.
Man har ju inte kontanter på sig.
Det måste ju vara ett problem.
Men har de ju Swish uppe vid Hemlingby, vid systemet där. Han har ju Swish.
Ja, han har Swish. Ja. Han är, men alltså, han är modern.
Ja. Modern, ja. Och därför kommer jag inte att ge honom något.
Men alltså, de har barn. Och vad gör deras mamma och pappa? De är också förebilder till de här barn. Och jag blir helt rasande när jag såg dem där igen. Jag vill inte, alltså föräldrarna ska jobba eller göra, men inte tigga. För det är också, alltså alla är förebilder för sina barn.
Det pratas ju ibland om tiggeriförbud.
Ja, jag tycker att det, jag vet inte om det kan existera.
Problemet är väl i så fall att det måste vara, ja det kan ju du bättre än jag, Carl Axel som är jurist. Men man kan väl inte ha ett generellt tiggeriförbud och ändå tillåta Frälsis och Lions. Det kommer ju inte att funka.
Jag vet att jag kan inte det där. Alltså bara för att man är jurist så kan man ju inte allt. Nej.
Det trodde vi.
Ja, det mesta, men inte riktigt allt. Det var någon polis som ringde med för många år sedan och så frågade om någonting. Och så sa han, men du, varför frågade du mig om det där? Så här, för jag hade ju faktiskt inte en aning. Och då var han, så, ja du vet, för oss poliser är det du som är lagen i Gävle.
Ja. Det var väl stiligt.
Det var ju jättesnyggt sagt. Alltså, så jag fick ju ta fram den där uppgiften.
Hörrni ni, ha en riktigt skön vecka och en skön tid framför er. Vi ska nämligen sluta nu.
Nu redan?
Ja. Ja, oj. Det går så himla fort.
När man har roligt.
Ja. Ja. Björn, Vukovira och Carl Axel, stort tack för att ni var med.
Hej då.
Tack så mycket.
Och nu lämnar vi över till Timo Heino som ska berätta vad som händer nästa vecka på evenemangsfronten.
Hej, Timo Heino här. Nu ska vi se vad som händer i veckan. Den här veckan är det folkhälsovecka. Information om SPFs hälsoveckas program finns via affischer samt flyers på träffpunkterna. Och idag klockan 13.30 så är det rörelsesatsning i Hedvigslundshallen Liljevägen 3 med bland annat boccia, pickleball och cornhole. Imorgon klockan 14, livet och skiten i Gävle. Följ med på en stadsvandring i Årummet där det berättas om både livet och skiten i Gävle under 500 år. Ciceroner är Hans Lindholm Öjmyr från Länsmuseet Gävleborg och Desiree Kjellberg från Sveriges fängelsemuseum. Samling vid Länsmuseet. Klockan 14-15.30. Internationella kontoret Gävle kommun bjuder på afternoon tea. Ulrik Lundeberg och Mats Boman informerar om internationella möjligheter för seniorer med bland annat volontärarbete utomlands. Tidigare goda exempel och svar på frågor om utbyten, fortbildning, konferenser med mera. Musikhuset Sjömanskyrkan är platsen för eventet. Fri entré och fri fika. Torsdag klockan 11. Den nya konsten mot havet. Stadsvandring med konstintendent Jan Stene. Samling vid statyn på Norra Skeppsbron nedanför bageriet Kavlat och klart. Träffpunkterna i Gävle centrum, de har öppet vardagar 10-12 och 13-16, om inte annat anges. Vad har träffpunkt Kaplansgatan 10 att erbjuda? Jo, på torsdag 10-12 är det SeniorNet. Seniorer lär seniorer använda digital teknik. Och klockan 13.30 kommer Eva och visar filmen Morrhår och ärtor. Grillad smörgås finns att köpa. Undrar om det är ärtor på den. På fredag är det öppet 10-14 och klockan 12 då är det Scenen är din. Majvors kryss, korv med bröd finns att köpa. Och på måndag mellan klockan 10-12 så är äldrelotsen på plats. Brunnsgatan 59 bjuder på vad som följer. Månaden ut ställde konstnären Veronica Persson ut några av sina verk. Hon återkommer även i juni med nya alster. Och på torsdag klockan 10-12 så är äldrelotsen på plats. Och klockan 14 sjunger Jan Tiberg visor av Evert Taube. Nu på fredag klockan 17 sände vi reprisen av seniorönskningen när vi var på Pukslagavägens trygghetsboende. Och på söndag klockan 15 sände vi avsnitt 6 i programserien Jazz och sånt. Där Sven-Erik Lundberg tillsammans med Bertil Fält minns och spisar skivor. Vi repriserar programmet på måndag klockan 22. Nästa tisdag är det Ingrid Karlssons tur att programleda direktsändningen av Seniorradion mellan klockan 9 och 11. Hon tänker prata om tips på vårbubbel i glasen och om vilken verkan uppiggande preparat i hälsokostaffärer egentligen har. Mats, han gör ett inslag om en nyetablerad äldresatsning i Gävle. Seniordoktorn Lars Pettersson, han har med sig ett ämne som slår alla med häpnad. Senaste gången handlade det om mänsklig självantändning, som ni kan göra. Blues blir det också. Sven-Erik presenterar Jenny Boman, som tyvärr gick bort i allt för ung ålder. Nyhetspanelen, som består av Kerstin Weibert, Conny Persson och Bosenna Mesinski, diskuterar stort och smått. Det var allt för den gången. Tack för mig.
Ja, och det var allt som vi har att bjuda på idag. Vill ni höra något mer av det här så går det bra att lyssna på reprisen i eftermiddag. Tack för mig och tack för Polly. Hej! Thank you.